Hej och välkommen till podden om hypnos. I förra avsnittet pratade jag om kristendomen och hur man rebrandade inkubationen och gjorde det till en kristen företeelse. Jag skulle säkert kunna göra flera avsnitt om bara den delen av historien, då det finns hur mycket intressant som helst att prata om från den tiden. Men den här podden ska ju handla om hypnos, så jag ska försöka begränsa mig till det. Jag ska undvika att prata om saker som till exempel att det finns flera målningar av Maria med det lilla Jesusbarnet som är exakta kopior av äldre målningar av Isis med sin lilla son Horus. Men som sagt, fel podd. Jag avslutar med att säga att jag hade två val på vad det här avsnittet skulle handla om. Det ena av de här spåren var vad som kallas för yoga nidra. Men ju mer jag försökte få fram om det här, desto mer insåg jag att det fanns väldigt lite att säga om det här i den här kontexten. Kort sagt så är yoga nidra en typ av meditation som ingår i vissa former av yoga. Jag hade tänkt att prata om dess historia och hur yoga nidra var parallellt med tempelsömn och inkubation. Men ju mer jag tittade på det ur det här perspektivet, desto svårare blev det att få ihop det. Yoga nidra är gammalt. Det betyder någonting i stil med yogasömn eller fullständig avslappning. Det finns flera tolkningar på ordet. Men det handlar om ett sömnliknande tillstånd fast utan sömn. Precis som inkubation alltså, och det som jag kallar för hypnos. Yoga nidra nämns i en del skrifter som är mycket gamla, upp till 3000 år gamla skrifter. Men, och det här problemet som jag stötte på kommer, det finns inga beskrivningar från den tiden om hur man gjorde yoga nidra eller vad syftet med det var. Tempelsömn och inkubation vet vi hur det gick till och varför, men det finns inte bevarat i den yogiska traditionen. Den yoga nidra som vi har idag togs fram på 70-talet, alltså 1970-talet, av en indisk yogalärare och guru vid namn Satyananda Sarasvati. Han läste det lilla som fanns om yoga nidra och inspirerades av de här texterna och tog sedan fram en metod och koncept baserat på det han kunde om yoga och indisk tradition. Jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte på något sätt racker ner på yoga nidra. Det finns studier som visar att det är en jätteeffektiv meditationsform som hjälper mot bland annat stress och liknande saker. Man använder också yoga nidra på vissa ställen inom den amerikanska armén för att hjälpa soldater med posttraumatisk stress. Och det är ju ganska lustigt att man gör det, för att det vet man att det gjorde man även i de här sömntemplena och med inkubation. Man hjälpte, ja, då hette det ju inte PTSD eller posttraumatisk stress. Man hjälpte soldater att återanpassa sig tillbaka in i samhället. Men eftersom det inte finns någon historia riktigt att prata om på det här sättet, så faller det bort ur den här podden, i alla fall för tillfället. Jag kanske återkommer till det senare. Så då fanns det bara ett spår kvar helt enkelt, och där är vi nu. Det här avsnittet och flera kommande avsnitt kommer handla om olika personer som har på ett eller annat sätt bidragit till hypnosens utveckling. Så då kör vi avsnitt 4, Avicenna. Ibn Sina, Abu Ali Sina, Pur Sina eller Avicenna, som man är mest känd som i vår del av världen, föddes någon gång runt år 980 i Bukhara, dåvarande Persien men idag Uzbekistan. Namnet Ibn Sina betyder typ son av Sina, vilket han faktiskt inte var. Avicenna var snarare son av en man som hette Sina. Det är viktigt med namn, så bara därför, Avicennas fulla namn var Abu Ali al-Husan ibn Abdillah ibn al-Hassan ibn Ali ibn Sina. Så där så. Förmodligen fick jag inte en enda stavelse rätt, och jag kommer inte använda det här namnet i podden, för då kommer det bli ett väldigt långt avsnitt. Som sagt, han föddes runt 980 i dåvarande Persien och dog i juni 1037. Avicennas mamma hette Sitara och var född i Bukhara. Och hon var sunnimuslim, Sen vet vi tyvärr inte så mycket mer om henne, vilket är lite grann av ett återkommande tema så här långt i podden när det gäller mammor. Avicennas pappa, som alltså borde heta Sina, hette istället Abdullah och var en lärd man, och antagligen så var han shia-muslim. Och han var från vad som idag är Afghanistan. Avicenna började tidigt att studera Koranen, och när han var 10 år gammal så kunde han hela Koranen och några andra islamiska texter utan till. Han lärde sig även matematik av en indisk grönsakshandlare, och han började lära sig läkekonst av en kringvandrande lärdman som försörjde sig på att hjälpa sjuka. Och han började även redan nu att läsa en del böcker om filosofi. Den bok som gav honom störst svårigheter var Aristoteles bok Metafysiken. Han läste den, men han förstod inte innehållet. Så då läste han den 40 gånger till och lärde sig den utan till. Fortfarande utan att förstå vad det var Aristoteles försökte förmedla. Det tog han över ett års funderande och hjälp från en välkänd islamisk filosof innan han tyckte sig kunna greppa vad boken handlade om. Och jag tycker det här visar vilken typ av personlighet Avicenna var. Hängiven skulle kunna vara ett ord för det. Nu, hela 16 år gammal, tyckte han att det var dags att satsa helhjärtat på läkekonsten. Hans utbildning i medicin var en kombination av teori och praktik, och 2 år senare, när han var 18 år, så fick han alltså erkännande som färdigutbildad läkare. Och nu kommer något som ni säkert känner igen. Det sägs att han var en otroligt skicklig läkare, men också att han hjälpte sjuka utan att ta betalt för det, tänka sig. Avicenna levde ett ganska kringflackande liv, så jag kommer inte gå in på detaljerna i det. Han var anställd av flera högt uppsatta personer i den islamiska civilisationen, och hans primära uppgift var som doktor, men han undervisade ofta i filosofi och även matematik. Sina sista 10 år var han anställd hos ledaren för vad som idag är Irak. Och den sista tiden var han sjuk och hade kolik av okänd anledning, men han jobbade fortfarande lika hårt som han alltid hade gjort. Och när hans vänner sa till honom att han kanske borde ta det lite lugnare nu när han var sjuk, så var hans svar: jag lever hellre ett kort liv med bredd än ett smalt liv med längd. Det sägs att han innan sin död skänkte bort alla sina egendomar till de fattiga, såg till att alla oförrätter han hade i livet ställdes till rätta, och att han släppte alla sina slavar fria. Jag tycker att det här, precis som med helgonen i det förra avsnittet, låter som en efterhandskonstruktion, men det har jag inte något stöd för. Avicenna var minst sagt en allkonstnär. Jag tar upp honom i det här mest på grund av det han kom fram till inom medicin och psykologi. Men som du kanske har listat ut, så var det bara en liten del av allt han sysslade med. Förutom just medicin och psykologi skrev Avicenna böcker om filosofi, astronomi, alkemi, geografi, geologi, islamsk teologi, logik, matematik, fysik, och han släppte också ett flertal diktsamlingar. Man är ganska säker på att han skrev otroliga 450 böcker under sina 57 år. Och det betyder alltså att om han började skriva böcker samma dag som han föddes, så skrev han 7,9 böcker om år. Och det är ju nästan i paritet med Stephen King, skulle jag vilja påstå. Cirka 270 böcker finns fortfarande bevarade, och de allra flesta av dem handlar om filosofi och medicin. Innan jag går vidare med hans skrivande så vill jag förtydliga lite grann om tiden då Avicenna verkade. Så nu blir det lite grann underavdelning historia, allmän historia. Avicenna föddes ju innan och dog efter år 1000, och det placerar honom mitt i vad som brukar kallas för den muslimska guldåldern eller den islamska guldåldern. Och det här låter mycket bättre på engelska: The Golden Age of Islam. Det här är en period i den islamska civilisationen mellan år 750 och 1250, då den här civilisationen var otroligt öppen för olika religioner, etniciteter och trosuppfattningar. Folk från stora delar av världen träffas här, utbytte idéer och samarbeta för att få mer kunskap om världen och inom alla vetenskapliga grenar och esoteriska inriktningar. Grovt sagt så kan man säga att en civilisation är antingen det ena eller det andra. En civilisation är antingen religiöst fokuserad eller vetenskapligt fokuserad. Men den islamiska civilisationen under den här tiden lyckas upprätthålla en balans mellan de här två. Och det verkar ha varit ett väldigt bra recept för framgång då man gjorde stora framsteg inom bland annat medicin, politik, ekonomi och filosofi. Oftast när vi tänker på medeltiden så tänker vi på det här som en jobbig och tung tid. Här i vår del av världen så kallas den här tiden till och med för den mörka tiden, eller igen då på engelska, the dark ages. Och det här stämmer inte alls in på den muslimska civilisationen under samma tid. Där var det guld och gröna skogar hela dagarna, medan vi satt här och huka i mörkret liksom. Varför såg det då ut så här i Europa men inte så i den islamska världen? Det finns såklart flera aspekter av det här, men grovt sagt så knyter det tillbaks till förra avsnittet och att kristendomen blev statsreligion i det romerska riket. Vår del av världen, eller Europa, var i princip romerska riket. Och när kristendomen blev statsreligion så var det lite grann som att man la en blöt filt över den här delen av världen och mycket av utvecklingen på alla områden kvävdes helt enkelt. Nästa avsnitt i den här podden kommer handla om en person som var verksam runt 1500-talet och det här är inte en tillfällighet för det var då den mörka medeltiden tar slut. Kristendomen tappar stora delar av sitt grepp över Europa och renässansen och upplysningen tar över. Fram till dess så hände det faktiskt inte så mycket i vår lilla del av världen. Nu tycker kanske du att det låter som att jag rackar ner på kristendomen. Och i så fall tycker du helt rätt, för det gör jag. Och det är inte alls ogrundat. Men jag har en hel del bra saker att säga om kristendomen också skulle jag vilja säga. Jag tycker kristendomen var en otroligt bra rörelse. Den hade väldigt många bra idéer. I alla fall fram till runt år 70 eller så och sen gick det ut för. Men som sagt, det är en annan podd. I den muslimska världen under den här tiden var islam istället som sagt väldigt öppet. Man var mycket villiga att lära sig från allt och alla och man bedrev gärna handel med så många som möjligt. Man tittade även tillbaks i tiden på antiken och översatte texter från de gamla grekiska filosoferna och matematikerna. Enkelt sagt så gjorde man i den islamska världen under den här tiden, där vi i vår del av världen kommer att göra lite senare i och med renässansen och upplysningen. Men tillbaks till Avicenna och hans skrivande. Hans absolut mest kända verk är en bokserie i 5 delar som heter Kanon eller Medicinens kanon. Och det är som sagt ett verk i 5 delar som är grunden till den medicin vi har idag helt enkelt. Det här verket användes som lärobok i den kristna världen och den islamska världen ända fram till 1700-talet och den används faktiskt fortfarande på vissa ställen. Avicenna kallas för den moderna medicinens fader. Det som är viktigt att veta om den här boken det är att den behandlar fysiska åkommor. Här är det anatomi, benbrott, hjärtproblem, magsjuka och alla andra fysiska problem man kan komma på som tas upp. Hur man ställer diagnos på de här felen och hur man behandlar dem. Det är en lärobok i den fysiska mänskliga kroppen och de fel som kan uppstå. Vi ska titta lite på vad som står i en annan av hans böcker. Den boken heter Om läkandet eller kort och gott botemedlet. Den har även kallats för Om själen ibland. Och den här boken så fokuserar Avicenna på det som inte är kroppen. Alltså de problem och sjukdomar som kan uppstå i sinnet eller i själen som Avicenna också kallar det. Den här boken är uppdelad i 4 kapitel. Logik, naturvetenskap, matematik, vilket också inkluderar musik, och metafysik. Och det är i kapitlet metafysik som vi kan hitta det som är intressant för den här podden. I det här kapitlet så försöker Avicenna bland annat förstå vad sinnet eller mindet eller själen är och hur relationen mellan kropp och sinne fungerar. Han skriver att den första nivån av den här relationen är sinnets påverkan på kroppen i de frivilliga rörelser vi gör. Alltså, sinnet vill ta upp en kaffekopp och kroppen följer den medvetna frivilliga instruktionen. Den andra nivån enligt Avicenna är den påverkan på kroppen som känslor och ofrivilliga instruktioner har. Här tar han upp exempel med att gå balansgång på en planka som ligger på golvet. Lägger du en planka på golvet så kan nästan alla, i alla fall de allra flesta, kan utan problem balansera på den här plankan. Men om du lägger samma planka över en avgrund så kommer många av dem som faktiskt försöker att gå inte att klara av det. De kommer ramla. Avicenna menar att sinnet ser att vi faller och skickar den signalen till kroppen och kroppen lyder och vi faller. Det här låter självklart för många idag kanske, men Avicenna var först med att skriva om det här på ett så tydligt sätt. Vidare säger han att starka negativa känslor kan visa sig rent fysiskt som sjukdomar och i vissa fall till och med leda till döden. Han använder inte ordet nocebo, men det är vad han pratar om egentligen. Placeboeffekten känner de flesta till. Så till exempel om du tror att du har fått ett smärtstillande medel så kommer du känna mindre smärta trots att du egentligen bara fick en bit godis. Din tro på medicinen gör dig friskare eller smärtfri. Det här är ett jättevälkänt fenomen och väldigt väl dokumenterat. Nocebo är placebos motsats. Det är alltså att din tro gör dig sjuk. Det finns flera studier gjorda där man har testat att ge frivilliga personer kräkmedel. En del får riktigt kräkmedel medan andra får vatten som bara ser ut som kräkmedel. Resultatet är att flera av de som har fått vatten kräks precis lika mycket som de som har fått kräkmedel. Enligt Avicenna skulle alltså det här bero på att sinnet får kroppen att reagera som om att de hade fått den äkta varan så att säga. Det finns även ett mycket väl dokumenterat fall där en person nästan dog i ett nocebo-självmord. Jag kommer att länka till det där på Facebook. Det är i det här sammanhanget som han berör hypnos. Avicenna säger att man kan försätta personer i ett tillstånd som gör att den fysiska kroppen accepterar sinnets verklighet. Han gör alltså ingen skillnad på den fysiska verkligheten och sinnets verklighet. Eller för att vara helt tydlig, enligt Avicenna kan sinnet eller fantasins verklighet skriva över den fysiska verkligheten. Tänker man på det så är det i princip det som händer när man får ett placebopiller som tar bort smärta. Jag har själv använt hypnos väldigt mycket mot smärta och det har fungerat alldeles utmärkt. Men Avicenna tar det här ett steg längre och menar alltså att man kan bota sjukdomar med det här tillståndet. Precis som de enligt historierna gjorde i de egyptiska och grekiska templen. Han säger att om man i det här tillståndet kan få sinnet att acceptera som en verklighet att man är frisk, så kommer det här även att bli verkligt i den fysiska världen. Avicenna är även tydlig med att enligt honom så har alla fysiska problem en koppling till sinnet. Kropp och sinne går inte att separera utan det är en enda enhet. För mig så är det tydligt att de här två verken, medicinens kanon och läkandet, hör ihop. En doktor ska kunna det som står i bägge de här verken för att vara så effektiv som möjligt. Men det som verkar ha skett är att man tog det ena verket och det verk som handlar om det rent fysiskt då, och glömde bort den delen som handlar om sinnet. Jag tror Avicenna skulle bli ganska frustrerad över hur det ser ut idag inom stora delar av sjukvården. Nu vill jag vara väldigt tydlig med en sak. I den här podden tar jag flera gånger upp att man använder vad som liknar hypnos för att bota sjukdomar. Om du har en sjukdom eller ett medicinskt problem så ska du vända dig till sjukvården först och främst. Om du även vill testa om hypnos kan hjälpa så är det såklart ditt val. Men vänd dig till sjukvården först och följ deras råd. Det finns folk där ute som sysslar med hypnos, healing, akupunktur, homeopati och annat som går ut med att de kan bota allt möjligt. Och det är faktiskt olagligt att påstå det då det inte är vetenskapligt bevisat. Det här känner jag väldigt starkt för. Vänd dig till sjukvården först. Nå, tillbaks till Avicenna. Avicenna använde också en hel del intressanta psykologiska metoder när han behandlade vissa patienter. Ett exempel på det här är den persiska prinsen som trodde att han var en ko. Denna prins hade helt slutat äta och hoppade istället runt på alla fyra och lät som en ko hela dagarna. Förutom när han ibland skrek, döda mig och gör en god gryta av mitt kött. Avicenna tog sig an det här fallet och han började med att skicka ett meddelande till prinsen som löd att nu kan du vara glad för nu är en slaktare på väg. Och när Avicenna väl var på plats så gick han fram emot prinsen med en kniv i handen och sa högt, visa mig kossan så jag kan slakta den, varpå prinsen muade eller råmade högt för att visa att det var minsann han som var kon. Avicenna gick då fram till prinsen med kniven redo och stannade upp framför honom och tittade på han och sa, vad är det här för eländigt koskrälle? Den är alldeles för mager för att kunna användas till något. Se till att den äter upp sig ordentligt så kommer jag tillbaks när den har lite kött på benen och slaktar ändå istället. Och sen stack Avicenna helt enkelt. Prinsen började då äta igen. Och blev enligt historien med tiden helt fysiskt återställd. Och i och med det så blev han även fri från sin kopsykos. Är den här historien 100% sann? Ja, vem vet. Men låt aldrig sanningen stå i vägen för en bra historia. Det här var allt för denna gång. I nästa avsnitt så hoppar vi fram till 1500-talet i Europa och börjar titta på hur magneter kunde bota sjuka. Ett stort tack till Tripnaha för att jag får använda deras musik i podden. Låten heter Magical. Om du vill stödja mig i mitt arbete med den här podden så kan du göra det genom att bli en Patreon. I så fall så får du gå in på min Patreon-sida www.patreon.com/omhypnos, alltså patreon.com/omhypnos, allt i ett ord. Och där så kan du donera en valfri summa pengar per avsnitt som jag gör. Och det fungerar så att gör inte jag något avsnitt, då får jag inga pengar helt enkelt. Podden finns även på Facebook, sök på omhypnos så hittar du den där. Och jag kommer posta lite grann, bland annat den här historien om killen som försökte göra ett nocebo-självmord. Jag har som sagt planer på att göra ett avsnitt som tar upp frågor om just hypnos. Så om du har någon fråga som gäller hypnos, ställ den på Facebook, antingen i någon post eller skicka den till mig på ett meddelande, så kommer jag besvara det i podden. Och vill du veta mer om mig och hur jag arbetar med hypnos så kan du gå in på min hemsida www.hypnoskonsult.se. Tack för mig!